Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag såg din utspel i debatten i, när var det, i somras va? Eller början, slutet på våren. När du skrev i Svenskan att Sverige bör dra tillbaka sin NATO-ansökan.
Ja, i våras, ja, just i maj. Ja.
Argumentet var att det var lite förnedrande det Turkiet gör mot Sverige.
Ja.
Det kan ju vara så att någon har läst den och blivit lite inspirerad. Att man kanske borde protestera lite mot Turkiet.
Jag hade samma linje faktiskt.
Jag minns det mycket väl och jag blev så glad att någon, och det kanske jag ska säga, att jag har principiellt inget emot NATO, tvärtom.
Nej,
jag tror
jag
att det är bra med länder som samarbetar.
Men har du någonting emot NATO när Turkiet är med?
Då har jag lite mer problem. Därför att det finns ju olika vågskålar här som jag ser det. Vad är poängen med att vi vill ha ett gemensamt försvar mot elake ryssan? Jo, därför att det ryska samhället fungerar på ett helt annat sätt än vårt eget. Alltså det handlar om att vi vill stå upp för våra demokratiska fri- och rättigheter och vårt sätt att leva. Men om vi nu ska tvingas på något sätt tumma eller förhandla med de här grejerna för att gå med, vad är det då vi försvarar egentligen? Alltså det blir en principiell diskussion, en målkonflikt, och den debatten har jag knappt sett. Mm. Förutom när Lena Andersson tog upp denna i Svenskan, och det blev lite, och det är lite kul att någon från höger håll, om jag får placera dig på höger, Svenskan ser jag som höger i alla fall, men att det kommer därifrån. Annars har det alltid bara varit de mesta rättrogna kommunisterna på vänsterkanten som liksom påpekar de här sakerna.
Men när jag sa samma sak, Mustafa anklagade mig för att det är min hederskulturella sida.
Nej, men jag tyckte faktiskt att jag skrev det där i maj, det omgående då, när det här hade inträffat, att Turkiet sa nej, det här är inte självklart. För att jag tyckte det var ganska uppenbart att det här kommer ju inte att få gå.
Mm.
Därför att vi har inget att erbjuda dem.
Så men det är ju jättemärkligt.
Jag tyckte det var tydligt att det här inte skulle ändra sig av att man gick dem till mötes eller talade dem till rätta eller sådär. Det var uppenbart från början.
Mm.
Vad fick du för reaktioner när den kom ut? För det var det tidigt som du sa.
Ja, det var ganska direkt efter den här ansökan i maj. Det var väl några läsare då som inte var så pigga på det här. Men inte så mycket. Många var ju tacksamma faktiskt också. Som jag mötte på stan och sådär. För det var noll debatt om NATO kan man säga.
Har det blivit den nya invandringsfrågan? Att många kanske tycker att det skaver, men man vågar inte säga det högt därför att det blir ett sånt liv.
Ja, kanske. Ja, för att om man måste ha ett alternativ, och då vet vi inte vad det är ungefär.
Men jag undrar om svenskarna är lika positiva till NATO nu efter det hela med Turkiet. Jag vet inte.
Svensk mentalitet är väldigt speciell.
Jo, men det var en opinionundersökning som visade, eller flera, att bara närmare 70% som är positiva. men samtidigt väldigt kritiska till hur vi har hanterat Turkiet, att vi har varit med.
Men det är 70%, det var innan det hela med Turkiet, innan, inte efter.
Ja, så blir det, fortsätter det som någon slags konstig shitshow där Erdogan vill börja in och peta i vår grundlag eller, alltså det största problemet som jag ser, det har ingenting med Paludan och koranbränningen att göra, det är faktiskt de här kraven som var innan, vi ska lämna ut människor. Det finns en som heter Bülent Kenes, eller man uttalar, en journalist, och han ska, alltså han ska, Turkiet vill att han ska utlämnas för att han har begått det hemska brottet av oppositionell journalist. Och jag förstår inte för min vildaste fantasi, var är journalistförbundet, publicistklubben, var alla de här människorna? Och på, alltså, vi är i en situation där vi har en regering som på alla sätt försöker vara pragmatisk mot Erdogan, samtidigt som han ställer sådana här krav. Alltså det är jättekonstigt, det är som att det är någon tyst överenskommelse att nu ska vi lägga grundläggande fri och yttrande, alltså grundläggande fri och rättigheter lite på paus. Vi ska inte prata så mycket om det, göra vad som helst för att komma in i den här militäralliansen. Jag förstår resonemanget, men jag är inte helt säker på att det är den bästa vägen att gå.
Men invandring är en sak, är svenskarna redo att tumma på yttrandefriheten bara för att bli av med... För illusionen av att bli av med ryssotet.
Enligt en opinionsundersökning 42% var det som vill förbjuda koranbränning till exempel.
Kan man lita på det, Lena?
Nej, jag vet inte. Men nej, jag tycker nog att känslan är väl snarare att det är Turkiet som måste göra någonting annorlunda och att vi inte är beredda att göra vad som helst för den här anslutningen. Dessutom är man ju så, man är ju så svag när man är så villig, när man är så när man är så angelägen om någonting, så blir man ju så oerhört svag, och det tror jag folk känner.
Det är väldigt dålig förhandlingsposition.
Väldigt. Och det tror jag folk känner mer än vad regeringen verkar känna det.
Ja, jag hade en lång diskussion med en kille som är väldigt, väldigt så här anti-Ryssland och kastar skit på mig i sociala medier, bla bla bla. Men så pratade vi med varandra i telefon. Och när vi pratar så, vi ser på världen väldigt likartat. Det är inte så att vi bråkar om någonting egentligen, men varför hamnar vi så olika? Det visar sig att han tänker väldigt mycket historia. Och historiskt så har ryssarna alltid varit den stora fienden. Jag köper det, jag kan också läsa historieböcker, det är inga problem. Men jag resonerar mer som en affärsman, att du går inte in i en förhandling där du till varje pris måste få dealen igenom, för då har du redan förlorat. Wow. När du inte kan ha ett alternativ, och så är det i varje förhandling, du måste kunna ha ett alternativ, en plan B, en plan C. Ju fler alternativ du har, ju starkare är din position, för då kan du börja liksom få det bästa budet. Det är som när du ska ta in och fötta och bygga ett hus. Har du bara en snickare att vända dig till, och han fattar det, att det finns ingen annan att vända sig till, då har han sett ju vilket pris han vill.
But Chang, I think there's also a personality aspect. There seems to be a portion of society that is really convinced that Russia is going to attack Sweden. And this is like there are people who are really convinced. Yeah, there are people who are convinced like
ens, jag tror inte att man vill ens tänka tanken på att det ska ske. Inte att det kommer ske, men man måste förbereda sig så att det inte... Vi måste vara förberedda vare sig det är...
No, but there are people actually who really think that Russia is going to attack Sweden. And for them this is like kind of a survival thing. Ja. We need to like save the country as soon as possible. Okay, let's pause. Let's do whatever Erdogan wants to do. Pause like free speech and so on, because otherwise Sweden is going to get raped basically.
Men man drivs av rädsla.
Ja.
Ja. Och det är också farligt. Det är att rädsla kan få människor att göra väldigt farliga saker.
Men jag tror också att det var... Vi blev väl... Många av oss tror jag blev lite överraskade över att NATO... Jag har inte tänkt så mycket på NATO genom åren, så att att det var... Det finns ingen central instans att vända sig till, utan att det är just vetosystemet som gör att man är helt i händerna på ett land på det här sättet. Att det inte finns någon, det finns ingen som är NATO, inte ens Stoltenberg. Det tror jag var på något sätt överraskande att det är en sån, att det verkligen ser ut så, även om man vet det rent formellt, så att det innebär detta, att det sista landet kan begära vad som helst. Mm. Och de andra kan inte göra någonting. Det är ju en väldigt speciell typ av organisation.
Som FN.
Ja, men de har ändå en central, de har ändå en centrum.
De har Security Council.
Ja, okej. Okay. Ja, det var Security Council.
Det finns ingen regering. Finns ingen centrum.
Informellt är det väl USA kanske.
Ja, men de har ju mycket mer formaliserad struktur och...
Jo, men det är oftast USA som har sista ordet.
Informellt är det de som är regeringen.
Ja, så kan man säga.
Ja, precis. Visst, och det är alla lite lutar sig mot dem och hoppas.
Och där är det ju en öppen konflikt nu, skulle jag vilja påstå, mellan USA och Turkiet. Jag tycker retoriken har skruvats upp rätt bra.
Men de kanske är rädda för att Erdogan då börjar prata för mycket med Putin om de är för hårda.
Ja, det gör han ju redan.
Nu kanske jag är lite cynisk, men här... som hände i Turkiet nu med jordskalven och sådär, sätter det inte oss i lite bättre sits? Att vi ger humanitär
jo,
stöd?
Jo, det gör det väl. Och Erdogan skulle ha sagt, titta här är straffet, medan vi skickar pengar och skickar beklaganden. Han skulle ha, om vi hade haft en jordbävning.
Ja, just det.
Ja.
Titta här, det här var vad Gud gjorde
och,
nu.
Och speciellt om USA kliver in, vilket de kommer göra och hjälpa dem, så det är en bra förhandling. Det låter hemskt att resonera på det sättet, men jag tror inte att de i maktposition tänker så nu. Att...
Plus att många fick väl annat att tänka på kanske än...
Jo, det kommer bli en annan diskussion nu, för nu har de ju fullt... Alltså den här jordbävningen, den var inte liten.
Nej,
Det kommer vara... Det här, vi pratar veckor framåt som det kommer vara full fokus på...
Sen kanske det tyvärr hjälper Erdogan att bli omvald igen.
Exakt, ja, det är sant. På lång sikt så är det bra för Erdogan.
Jag tror man ska också förstå att i Turkiet så fängslas oppositionen. HDP, det är ju ett ganska stort oppositionsparti. Det är hundratals politiker åkt in i finkan. Du har inte samma frihet i media som du har i Sverige. Du kan inte kritisera makten på samma sätt. Det är väldigt svårt att ge sig på Erdogan. Inrikespolitiskt.
Det är svårt att göra det i Sverige.
Ja, men det är en väldigt... Jag ska inte säga att det är lika illa som i Ryssland, men vi är mer på den planhalvan än vad vi är på planhalvan hur det funkar i västländer. Vad vi är vana vid här. Här kan ju vilken idiot som helst gå ut och säga vad som helst.
Ja, yeah, but that's everybody knows, but like there are, now politicians have to fake that this is not the case. They have to fake that Turkey is a bit of a, you know, a democratic country and stuff.
Men Lena, innan jordbävningen och allt fokus var på Erdogans krav på Sverige, och när du såg hur diskussionen började kring ska vi pausa yttrandefriheten, om jag hårdrar det, vad var din reaktion när den diskussionen drog igång?
Du menar just med dockan och...
Dockan och sen koranbränningen.
Ja, jag skrev ju faktiskt en artikel i lördags om just det, resonerar kring detta. Jag tycker kanske att man pratar för mycket om yttrandefrihet när det gäller koranbränning, alltså i efterspelet. För det har ju varit ett massivt stöd för yttrandefriheten i offentligheten, tycker jag. Jag tycker snarare att det går in under... konstnärlig frihet eller demonstrationsfrihet. Jag tycker inte att det är ett yttrande. Jag tycker att Paludan skulle säga vad han vill istället för att elda.
Ja, det kan jag väl hålla med om.
Om han vill någonting så är det alldeles för oartikulerat med det här återkommande eldandet.
Fast det gör han ju också.
Men han bräkte
någonting.
Ja,
men inte någonting, så mycket va?
Alltså något osammanhängande. Bekymret var ju att Paludan vill ju ge sig på islam och muslimer i första hand, och medan det här handlar om Turkiet, alltså det har ingenting med religion, men han är så spårar in på det direkt.
Var det i den texten du åberopade äganderätten?
Ja, exakt.
Vill du dra det resonemanget, för det är inte ofta jag ser en libertariansk filosof användas som bakgrund. Vill du dra det resonemanget? För jag tror inte det är något många känner till.
Nej, det kan nog stämma. Alltså tanken, det var då Murray Rothbard som jag hänvisade till, som är en libertariansk filosof från 1900-talet. Han levde under 1900-talet. Och han menar att rent logiskt, alltså rent... axiomatisk deduktion, alltså i tänkandet, hur man drar slutsatser från en premiss, så har vi egentligen inga inga friheter, som vi kallar det, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och sånt. Vi har ägandefrihet. Vi har rätt till oss själva. Vi kan äga mark, vi kan äga hus. Mm. Och där har vi rätt till yttrandefrihet, till att göra vad vi vill. Han har ju, intar ju en ganska extrem position då, där han tycker att allt ska vara privatägt. Och det lär inte bli verklighet. Inte på ett bra tag och inte i Sverige. Men som tanke är det spännande, för att då får man syn på att yttrandefrihetens gränser egentligen alltid är just ägandet. Man har ju inte rätt att demonstrera eller yttra sig i någons hem. Det har man ju inte rätt att kräva. Och yttrandefriheten är ju från början tänkt att staten inte ska hindra någon från att yttra sig i publikationer eller skriva det de vill eller sätta upp vilket teaterskådespel man vill. Eller bränna vilken bok man vill, men det är inte självklart heller att den ska förse någon med plats och mark och sådär till det. Det är ju inte en självklar tolkning. Däremot ska den inte hindra någon. Den som vill dock bränna en bok kan inte kräva av någon annan: jag måste få göra det här på din mark.
Nej, det är sant.
Och man kan inte kräva att få publicerad i en tidning eller på ett förlag. Och man är därmed inte censurerad. Man har fortfarande yttrandefrihet. Det var kontentan av resonemanget.
Så yttrandefriheten är underkastad, eller den står under äganderätten?
Ja, det gör den faktiskt.
Så om jag äger mitt hus, då kan jag stå där och bränna Koran hur mycket jag vill.
Ja.
Men om jag ställer mig på Mynttorget eller utanför Turkiets ambassad, det är ju offentlig mark.
Ja, vi tolkar ju det här som att det här ska då, alltså på gator och torg så ska det vara i stort sett helt fritt fram. Den marken är ju problematisk ur det här perspektivet, som den är gemensamt ägd, skulle man kunna säga. Eller offentligt ägd, om man så vill. Och då ber vi om lov. Men ägaren, men vad säger ägaren, säger ju inte, ägaren är i Stockholms stad då, eller Sverige.
Oh.
Och då har vi bestämt oss för att schablonmässigt säga ja. För att vi har yttrandefrihet. Men egentligen ska ju ägaren kunna också säga nej.
But I mean, yeah, but the owner in this case is the people.
Ja.
Ja.
Men då borde man egentligen ha folkomröstning varje gång. Men det blir det är väldigt praktiskt.
Mm. Ja, men det är ju en diskussion som jag tycker helt har försvunnit. Varför Paludan fick tillståndet att vara där. Han hade kunnat få det på vilken annan plats som helst, men han fick det just där.
Ja.
En intressant grej också, det är ju att folk har ju blivit nekade demonstrationstillstånd ibland. Eller att då har polisen anvisat dem antingen till en annan plats eller vid en annan tidpunkt.
Det gäller synagogor och sånt.
Ja, det har varit, Aron Flam ville ju demonstrera utanför SVT och frågade honom om det, och då ville de ha honom på en annan plats. Och där, var det, där blev det inte då samma effekt av det, eller det blev något helt annat av det om han skulle byta.
Det borde han väl ha fått göra, kan jag tycka.
Och då,
ja, då hade han ju skrivit den här boken som är kritisk. Men, fanns
min,
ju
min poäng här är ju att eftersom polisen har gjort det vid andra tillfällen, varför, de skulle ju ha gjort det likväl den här gången, sagt till Palla, men det där blir lite väl olämpligt med tanke på situationen.
I don't think they can they say it's att det är olämpligt. I think it has to do with security reasons.
Okay. Ja, men om vi säger så här, om en myndighet, om polisen genuint hade tänkt att det här är ingen bra idé, det är världens enklaste sak i myndighetsvärlden att hitta en förklaring till varför inte något går att genomföra.
Men är det lite,
då är det säkerhetsfrågan. Då säger
men de kommer hitta någon förklaring på det där.
Ja, men du måste kunna argumentera att det är någon allmän fara.
Ja.
Men nu tror inte
Erdogan
jag det här,
är inte allmän fara.
Nu hade inte det här spelat någon roll, va? Eftersom, var det inte du som filmade det här?
Eller? Nej, jag var inte där.
Okej, okay, det är förtal.
Han hade ingenting.
Förtal?
Ja.
Vi kan göra en lång lista på vad saker har påstått. Jag vet inte vad jag ska
börja. Jag har läst att du filmade detta.
Jag var inte på plats.
Okay.
Nej, men är det exakt 24 som filmade det? Det här
ingen aning. Ja, det var en massa journalister som filmade
det. Det är väldigt intressant att detta inte stämmer. Men till att börja med så filmades ju, och så fort det läggs ut för hela världen så är ju saken förstörd i alla fall. Eller, då är ju händelsen nått en räckvidd som den ville ha i alla fall. Så det spelar egentligen ingen roll om han står utanför. Nu blir det kanske lite värre av det. Det blir mer provocerande. Men att det filmas, gör ju att det blir så snabbt spritt.
Ja,
så det står i Svenska Dagbladet där det står att du filmade det.
Mm,
wow.
Ja.
Att jag filmade vad?
Hans bränning, hans koranbränning. Yes.
Halludan har ett eget team.
Va?
Det tycker jag du ska begära en rättelse
det
på.
Det står provokatör utan ryggrad, heter rubriken. ändå gjordes det av Rasmus Paludan.
Hon i sin tur läst det här någonstans förmodligen.
Ja, förmodligen. Hon hittar inte på det här.
Nej. Det som brukar hända när Paludan och Brenna Konrad, det är att han har ett eget tv-team. För mestadels av det han gör sänds ju på hans egen YouTube-kanal.
Ja, just det.
Det har blivit missförstånd där. Men som kan skada.
Ja, det har blivit ett fel. Det är bara rätt. Hon kommer ju ta bort
jag vet att skulle jag på minsta lilla grej skriva någonting som inte stämmer, då kommer jag få äta det offentligt hur länge som helst. Jag har varit så här idiotnoga med att kontrollera saker när jag skriver. Alltid. Du kan anklaga mig för mycket, du kan skylla mig för saker och så här, men du kan aldrig gå och säga att ah, men Jean, här hade du fel. Jag kommer ihåg när vi körde ut Iraks försvarsminister att han gick på bidrag i Sverige. Det var tyst i media 3 dagar. Alla bara, men stämmer detta? Ingen annan skriver. Och sen till slut kom de i kapp och började rapportera det.
Men stämmer det där att du betalade demonstrationstillståndet?
Ja, det stämmer.
Ja, det stämmer.
Det stämmer. 320 kronor. Men liksom det här är... Men medier är... Nej, det är slappt. Det är slarvigt. Man bara drar till för man vill göra en poäng och man orkar inte lägga energi på det. Och det är inte första gången Livendal har kört innan att jag allmänt känt att jag jobbar åt Kreml. Det var några år sedan. Sen ändrar hon sig plötsligt. Utan det är hela tiden... Åt vilket håll det blåser. Och så bara följer hon med som i en mobbflock.
Okej, nu är hon inte hon här och kan försvara sig. Om ska ta...
Nej, det hade hon inte vågat heller.
Okay. Oh, det tror jag faktiskt hon hade.
Ja, det tror jag.
Det vet jag till och med.
I think one of the aspects as well why this is very provocative in Turkey and in other Middle Eastern countries when it comes to Quran burning or freedom of speech in general. Also the view of civil rights. Because in the West there is what could be called like what is called negative rights, that basically you have rights and the state can take them for you from you. You have the right to free speech, you have the right to demonstration and so on. In the Middle East there is positive rights when it comes to civil rights. So basically citizens have no rights. It's the state that can give them the right to express themselves. So when they see that Sweden is allowing Paludan to do that, they think that Sweden is like basically giving him the right. They don't understand that it's like just they are not taking him from him the right to do that. And this is why they get so outraged because
alltså,
they think this.
Poliser med fullmundering som står och skyddar honom.
Yes, och därmed anser man också att det är en viljeyttring från vår sida. Att
exactly.
Dels att hela Sverige har gett den här rättigheten, dels att vi också tycker om den. Tycker att han gör rätt. Vi tycker så här allihopa. Mm.
Samma när man skämtade om honom i Svenska Nyheter. De tog in den här kurdiska journalisten som på kurdiska gjorde narr av Erdogan. Det är klart att det uppfattas utomlands som att det är en stats... liksom,
the state is doing that.
Stats-tv som...
Det skulle nog vi också uppfatta faktiskt om det var i stats-tv i ett annat land.
Absolut, det hade vi gjort. Men det är i sådana tillfällen man ska gå ut och säga in Sweden we have a system.
Ja, precis.
Men du, Lena, visst bor du i Tensta?
Mm.
Aha.
Hur länge har du bott där?
Det blir 10 år i augusti.
Mm. Men varför?
Ja, varför inte? När jag flyttade dit då, 2013, så var det för att jag ville ha en större lägenhet.
Okay.
Och bodde i en etta i stan och en hyresrätt. Och var trött på att göra, liksom, bo och skriva och leva i samma rum. Göra allting i samma rum. Så jag vill ha en större lägenhet och då, som jag är frilansare, så är jag ju rädd för lån och sådär, ta lån. Så att jag tog bara ett litet lån och hittade en billig lägenhet i Tensta.
Mm.
Men jag är också uppväxt i Tensta så jag känner platsen väl.
Vi gick på Tensta gymnasium.
Jag gick inte på Tensta gymnasium. Jag hade flyttat, jag gick på skidgymnasium i Värmland.
Okay.
Vi hade inte flyttat från platsen då, men men jag gick inte gymnasiet här i Stockholm alls. Jag gick i Kämpingeskolan och Bussenhus däremot.
Mm. Det, Bussenhus finns ju inte längre.
Finns inte längre.
Nej, den är nerrivet.
Jämnad med marken.
Mm.
Du frågar om jag trivs.
Mm.
Ja, jag trivs i min lägenhet.
Det var också ett svar.
Nej, men den är väldigt bra. Jag tycker Tensta är tyvärr väldigt, väldigt fult. Alltså arkitektoniskt. Mm. Jag tycker verkligen att det är ett jättemisslyckande, det här miljonprogrammet, rent utseendemässigt. Och det sätter sin prägel på, alltså det här visuella intrycket sätter sin prägel på trivseln. Men jag är ju inte jättemycket, jag sitter mest hemma och jobbar, så att... nej, men trevlig utsikt har vi, och det är en bra, trevlig, bra lägenhet, och just i vårt hus är det ganska lugnt.
Får jag bara fräcka och fråga, vilken adress, alltså utsikt, vart tar du utsikten mot?
Den här Elingsborgsskolan.
Ah, okay.
Mm. Och en lekpark. Mm. Då vet du.
Mm. Men är det höghusen du syftar på när du menar arkitektoniskt, eller hela området i sig?
Nej, det är inte höghus, har jag inget emot, utan det är centrumtänkandet i centrum. Aha. Ett jättehus, en blå, så här, liksom det här som var 69-70 när man byggde, att det skulle vara tandläkaren skulle ligga i centralt, socialkontoret, medborgargrejer, inte någon, alltså man skulle vara, man var emot kommers, man var emot bilism. Man skulle bygga bort en massa saker som människan inte vill ska byggas bort. Alltså trevliga små gator och prång. Och sen är ju centrumet, det går inte att rädda det här riktigt. Så det, de har ju glasat in det då under åren som har gått här. Men det är lite torftigt på något sätt. Men folk gör så gott de kan med det som finns. Så att det, på det sättet, men i stort sett trivs jag bra.
Jag skulle vilja spela upp ett klipp för dig. För jag läste en text av dig i Svenskan som du skrev. Och så var du med i Studio 1 och debatterade mot Erik Rosén, heter han så.
Ja, just det.
Är han liberalen? Eller kommunikatör?
Han är på Aftonbladet.
Han är socialist.
Aha. Jag blandar ihop honom.
Kommer du ihåg vad din text handlar om?
Ja. Att det inte hjälper att fler med fler fotbollsplaner.
Ja, just det. Mm. Och så hade du en intressant fråga, att varje gång de här våldsdåden sker, så säger ju alla opinionsbildare, politiker så här, alla måste kraftsamla, alla måste göra någonting. Och du ställde liksom frågan i din text, men vad exakt förväntas det av mig? Alltså, vad ska jag göra? Av att någon kille skjuter någon annan. Men jag tänkte spela upp ett klipp till dig, för det här var häromdagen, och så kom jag att tänka på din text när jag hörde det här.
Lägenhetens fönster krossades vid sprängdådet mot en restaurang på Södermalm för 2 veckor sedan. Susanna Einestam är en av alla som drabbats av våldsvågen, och hon tycker att alla har ett ansvar.
Vi sopade och sopade och sopade, det tog aldrig slut. Det är ju 9 fönster som gick sönder här i vårt hem. Det är väldigt otäckt det där när någon annans gränslösa våld bara drabbar privata personer som oss och alla andra som bor i de här kvarteren. Och att vi bara får leva med det destruktiva som de håller på med. Det vill säga att bomba, i andra förorter skjuter de. Och det känns som att det här rastret över Stockholm bara blir bredare och bredare, och att det finns liksom inget slut på det. Men jag tänker också att vi faktiskt har ett jättestort ansvar, jag och du och alla andra, därför att de här små, de minsta i de här gängen är ju väldigt små. De har liksom inte fått en chans från början här i vårt land, och jag tycker att när man ibland tänker på skillnaderna, man ser inte hur de har det. De bor i ytterområden och de har liksom inte samma möjligheter som oss från förskolan och uppåt. Och där har vi ett jätteansvar, och det har vi inte tagit. Och det är klart att man kan halka fel, det kan ju vem som helst göra. Det skulle jag också ha gjort om jag inte hade haft en enda jävla chans i mitt liv. För det här är också en demonstration mot den skit man har växt upp i. Och då klart att man bombar till slut när man liksom bara gett, ingen bryr sig överhuvudtaget om mig.
Vad tänker du om våldsvågen och framtiden här nu då?
Vi måste ta itu med grundproblemet, det vill säga människan som inte har ett utrymme, som inte blir sedd, inte älskad, ingen bryr sig om den.
Fredrik Hilmered, P4 Stockholm.
Såklart att man bombar till slut.
Jag har 5 sprängladdningar. Som, jag väntar bara på att jag inte får en chans.
Så, vad tänker du, Lena?
Nej, men så här är det, att hon som pratade här var producent för, när jag gjorde Allvarligt talat på radio.
Ja, jag vet. Ja. Det nämner de inte i inslaget.
Vad är det, en SR-producent?
Ja, hon jobbar radio på Sveriges Radio som producent. Så att jag känner mig lite bakbunden av det.
Men, hon lyssnar inte på det här.
Men, nej, men allt kommer fram. Men vi kan spela ingen roll egentligen, för det här är ju det som hörs. Och jag har faktiskt gått och irriterat mig på det de senaste dagarna. Jag har sett den här SVT TV-programmet då, om gängkonflikten i Järva.
Som han är för mig.
Just det, du är med några gånger där. Ja. Just det här som återkommer hela tiden. De har inte fått en chans. Och hon upprepar bara samma som man brukar säga. Så,
finns det inte en sanning i det då?
Ja, men felslutet tycker jag är att man därmed går... Att man spränger saker där. Det följer inte av att man inte har fått en chans.
Men förlåt, jag förstår
vreden
inte.
Vreden följer
på vilka sätt har de inte fått en chans?
Nej, det är nästa fråga. Jag tycker inte heller det stämmer att de inte har fått en chans.
En fråga utifrån det här resonemanget. Det är massa medier som har påstått en massa saker om mig som är helt osant. Har jag rätt att spränga lite medieredaktioner nu? Eller jag försöker förstå logiken.
Men du har ju fått en chans.
Vadå fått en chans?
Ja, du har ju företag och du lever ju bra.
Men om
vi hade sett en våldsvåg av kvinnomord i Sverige och alla pratade om det, du skrev så kvinnor dog på olika sätt, jag har väldigt svårt att se att man skulle ens släppa fram ett sånt resonemang i media, att man sa att men de här männen, de blir inte sedda, och till slut så dödar man en kvinna.
Var det inte där Dan Eliasson gjorde det?
Incels.
Det är ju en väldigt bra jämförelse, och hela MeToo gick ut på att man inte fick andas om att det fanns någon som helst orsakssamband till någonting, ens när det kanske var befogat för att förstå en situation. Så hela MeToo-rörelsen gick ut på att aldrig prata om ett orsakssamband. Så det skulle vi inte släppa fram, nej. Och jag tycker också att det finns ju brott som inte... Där det finns inget... Det spelar ingen roll hur mycket man kan förstå det. Där, alltså gränsen... Man har gått så långt över det som går att göra så att det tappar sin mening att prata på det sättet. Dessutom förstår jag inte riktigt vad det är för chans de inte får i Sverige. Det går ju bra för massor med människor som kommer från de här platserna. Och det går bra för... Ja, det går bra för dig, Mustafa, som kom till Sverige när du var 11. Ja. Det går bra för alla här. Så att det är ju det intressanta. Vad skiljer de som det inte fungerar för och de som det fungerar för? Så att det där är ju retorik, och det är hopplöst att det alltid slutar med det. Vi kommer aldrig komma någonstans.
Om jag får fintolka henne och bara bena ner det till så här små detaljer, inte själva sprängningen, för det är svårt att liksom försöka försvara, men där hon sa bland annat att liksom, hon pratar om barn som går i förskolan. Och vi ser ju redan nu att barnen som går, för första så går inte alla barnen i förskolan. Många av de här barnen som har en annan förälder, kommer från en annan bakgrund, går ju inte ens i svenska förskolor. Så de har inte språket med sig ens en gång. När de börjar skolan så är de ju efter redan där. På så sätt så har de inte samma förutsättningar som andra barnen. Som, i och för sig, jag gick inte i förskolan heller. Så när de börjar skolan så är de ju efter på många sätt och vis. Utifrån, om man ska tänka sig redan förebildsmässigt, nu är det väl, för oss behöver vi inte ha, vi har ju massor med andra förebilder, men många när man tittar runt omkring sig, att de inte har några förebilder, deras föräldrar är arbetslösa, redan där så har de cementerat med en bild av sig själva att de är värdelösa och att de inte duger som de är, och de har ingenting att förlora. De har ingenting att förlora i att använda våld eller att ge sig på någon, för de är ingenting. Så där kan jag se några så här, ja, men jag fattar vad du menar där, men det innebär inte att man kan göra att spränga bomb.
Nej, det är så väldigt långt steg till att från att vara frustrerad till att begå såna här brott. Dessutom, det du pekar på är ju korrekt, det är sant att klassamhället, det är precis det som klassamhället är, att man inte förstår vägen framåt. Man fattar inte hur man ska ta sig ut från det man har. Och det är ett existentiellt problem som är väldigt svårt att göra någonting åt politiskt med sociala insatser och liknande. För att det sitter jättedjupt. Att man tänker, det där är inte för mig. Mm. Jag är inte en sån som blir jurist, läkare, sjuksköterska, lärare. Jag är något annat.
But it, in that documentary, for example, they speak about like neuropsychiatric problems or ADHD, or did they speak anything about like the subculture that exists in and how we can like combat this subculture that exists in this i Rinkeby och Tensta and so on, or what did they talk about really?
I den här som vi pratar om, ja. När de pratar om Järva-konflikten och hur den har uppstått och vad den egentligen är, och så pratar de om rapmusiken och så pratar de om lite olika hur polisen jobbar i Rinkeby, inte minst med det här. Jag tycker det är ganska mycket en repetition.
Det börjar bli väldigt tjatigt, ja. Vi har ju hört och sett det. Jag har inte ens, jag är med i dokumentet, men jag har inte sett det. Så jag tycker det är ingenting, det tillkommer inget.
Nej,
nytt.
Det tillför inget nytt. Och man, det som fattas är också, den sista förklaringen är ju, hon säger här i klippet som vi spelar upp, men då skulle jag också börja bomba. Nej, det skulle hon aldrig göra.
Nej.
Det är det hon inte skulle göra.
För hon är en del av en identitetsstruktur. Det är ju kombon där som blir intressant. Jag vet att jag har tjatat mycket om neuropsykiatriska sjukdomar, men om du inte är kopplad till en identitetsstruktur, då har du ju ingen som du förlorar skam mot av dina handlingar. Så du kan gå på världens bästa ADHD-behandling, du kan få all hjälp, men så länge det inte kostar dig skam att göra någonting felaktigt, så finns det inga spärrar. Så frågan är, hur ska staten kunna bygga identitet åt identitetslösa människor? Har det gjorts någon gång?
Men det, på den punkten så är ni ju lite grann överens, är ni inte det? Alltså, så som jag tänker lite grann, det är att de har ingenting att förlora.
Exakt.
Och du är ju inne på samma linje att det finns inget skam i det här.
Nej, inte ens till sina föräldrar har nej. De det. Det är det sista bandet av skam du har.
Men varför har man inte det? För det du kallar identitetsstruktur kallar jag idé eller världsbild.
Mm. Sure.
Hela världen så är det ju fel och döda. Alltså i alla gamla grunddokument. Du ska lika döda. Det är världens äldsta.
Mm.
Även sen har folk dödat varandra jämt i alla fall. Men alltså det är en naturlig moral. Varför släpper man den? Varför tillåter man sig att helt strunta i andras liv?
Det är en naturlig moral så fort vi lämnar stammen. Men när du lever i stammen så är alla andra inte människor. Vi har ju inboende.
För det kräver att man inte är människa, precis.
Exakt, så du avhumaniserar de andra.
But do they really not have an identity? Because to me, actually it's the opposite. They find themselves in an environment and in a subculture where this is the identity. Like like even like what's his name, Karin Jodlad, the police woman. She said that there are kids, 13 and 14 year old, who basically offer to kill people for no money, just to prove themselves as part of the group. Mm. So this is the identity, like that they are seeking. There is this subculture that they are in.
Och det är den identiteten som är helt frikopplad från alla andra identitetsöverlapp som finns i samhället. Säg att du kommer från Indien, så här, ingenjör, och så kommer du dit med din familj och ska jobba. Dag ett, det är såklart du inte överlappar med den svenska identiteten. Men du överlappar med idén om att du vill ha ett jobb med fast inkomst. Då behöver du överlappa med idén om att du ska jobba och vara en del av en ekonomi. Redan där så börjar du få överlapp med så kallade liksom vanliga svenskar som bor här.
But they belong to another tribe.
Ja, fast de är ändå lite med i den globala triben som heter kapitalism och pengar och vara en del av en ekonomi och ha en pension och allt det där.
Mm.
Men alltså de här kidsen, de bildar en identitet som är helt frikopplad. Jag tror inte någon ADHD-behandling eller fritidskort av vad som helst funkar så länge identiteten är som den är för dem.
De måste få en universalistisk, åtminstone ett universalistiskt inslag i sin tribalism. För att annars så, det här är ju extrem tribalism.
Ja.
Och det du säger där om att man inte, de andra är inte människor, det är ju liksom enda sättet att förklara brutaliteten. Att intala sig själv att det här är ingen människa. För annars är den är väldigt svår att förstå.
Men då kommer vi till den andra poängen. Vad menar man när man säger att alla har ett ansvar? Du och jag har ett ansvar.
Det var där vi började.
Ja. Vad betyder det? För det var ju det du lyfte.
Ja. För mig är det nog en floskel. Det betyder ingenting. Jag förstår inte vad det är de menar att vi ska göra. Alltså Sverige är ett land som har satsat enorma pengar sedan 80 år tillbaka. På fritidsaktiviteter, på att hjälpa alla som har det svårt. Socialtjänst. Vi har en mentalitet, en påbjuden offentlighet som säger att det alltid är samhällets fel att det går dåligt för en. Det finns i Tensta där jag befinner mig då, finns det konstgräsplaner, det finns parkour, det finns ett stort Spånga, finns det ett stort eller mellan Spånga och Tensta, en jätteidrottshall. Alltså man satsar på idrotten, man satsar på allt möjligt.
Klotterplank har ni också i Tensta.
Det har vi också, precis.
Alldeles. De kostade en halv miljon.
Alldeles där jag bor faktiskt är det planket. Det satsas mycket pengar. Man försöker verkligen. Alla vill att det ska lyckas.
Men om man ska vara lite djävulens advokat. Om man säger det du säger nu. Men vi har ju satsat att om man tittar på skolpengen. En skola i Tensta, Rinkeby, Rosengård får betydligt mer per elev än vad en skola på Söder får. Om man kommer med de argumenten, vad blir då reaktionen från den andra sidan? Alltså för att man hör ju alltid att det satsas ingenting i vårt område.
Får man mer, vad sa du, man får mer någonstans i skolpeng?
Alltså du får mer skolpeng per elev i utsatta områden, betydligt mer än vad du får i en skola på Södermalm till exempel.
Ja, just det.
Så de får ju resurser, socialtjänsten i de utsatta områdena, men de har så mycket att göra där så de hinner inte vara i, nu gör jag situationstecken, normala områden, alltså där det finns vanliga problem bland familjer, för all resurser går där. Så vad menar man när man säger att det satsas ingenting här hos oss?
Ja, man menar väl att alla inte har exakt samma antal pengar i plånboken.
Att resultatet inte blir detsamma.
Ja, att folk har olika gott ställt.
Men det var för människor som växer upp med lite fattigare förhållanden brukar det oftast gå bättre för. Och du växt upp och fått saker gratis, då värderar du inte pengar, då värderar du inte arbete på samma sätt. Det är den som vill någonstans som också kommer någonstans.
Ja, och det går ju jättebra för, alltså klassresorna fungerar ju i Sverige. Det går ju jättebra för väldigt många som kommer från ingenstans.
Ja, så är det.
Kan man inte göra en skillnad mellan vad samhället satsar? Och framförallt att man satsar väldigt mycket i utsatta områden. Men kanske vad jag försöker tolka in, vad hon försöker säga eller andra säger, att det här engagemanget från svenska folket, där det finns en önskan och idé från en vissa grupper att alla ska engagera sig personligt, inte bara i ekonomiskt, att vara personligt engagerad i olika individers uppväxt. Som ett konkret exempel, jag är uppväxt i en fosterfamilj. Anders och Kristina heter den familjen, och de har genom hela deras uppväxt alltid varit engagerade i andra barns uppväxt. De har haft så här sommarbarn, det har varit till och med så här Berlinbarn, och på somrarna så kommer olika typer av barn. Och sen så var jag familjehemsplacerad i deras familj en period, och därefter så nu engageras i en eritreansk familj. Jag tror att sådana personer, nu sätter jag in här situationstecken, även Kristina och Anders, de tänker sig att om alla andra hade varit med och bidragit på samma sätt som de hade varit med och bidragit, inte i ekonomiskt men personligt engagemang, då skulle vi kunna vara med och bidra så att många mer kände sig inkluderade i samhället och på så sätt hade mycket lättare för språket komma in och få kontakter för att kunna få jobb. Så tänker jag lite grann när jag hör den här typen av rösten, att om fler hade gjort det.
Jo, men det är naturligtvis bra med allt sånt här engagemang, och många skulle nog gärna göra mer, de vet bara inte hur de ska göra det, men det är orealistiskt att alla skulle ägna sig åt det skulle nästan ingenting bli gjort. Folk skulle inte jobba, det skulle ta för mycket tid, alla passar absolut inte för detta, en del kanske skulle göra skada till och med, så det är inte, men de som kan och passar för det här och vill ska naturligtvis försöka, men jag vet inte riktigt hur man gör det.
Lena, jag skulle säga att du har tagit ansvar.
Genom att?
Att bo i Tensta. I think this is one of the things. Faktiskt. Like, let's say if everybody who like lives in Södermalm would have moved to Rinkeby and Tensta, this subculture would have, it's less likely that this subculture would have arisen if there wasn't this kind of ethnic and cultural segregation in these
Nej,
areas.
Nej, för då skulle alla de flytta till söder. Skulle bara switcha varandra.
Men det skulle bli blandat överallt.
Men är det inte, Sverige är ju socialt väldigt kallt land. Så här. Om du kommer till ett land lite söderut eller i övre Europa. Eller det räcker att åka till Skåne så märker man en skillnad, skulle jag säga.
Är det därför det går så bra för Rosengård?
Nej, men Rosengård är ett...
Eller menar du när man kommer till majoritetssamhället?
Du måste tänka på att Skåne är lika mycket människor som Stockholmsområdet. Mer eller mindre. Du har Malmö, Lund, Helsingborg som ett stråk. Du har Kristianstad i nordöstra. Du har ju sen lite utspritt. Men du har ju gott och väl 1 miljon människor. Gott och väl. Men vi har mycket mindre utanförskap i Skåne, skulle jag säga. Alltså på det sättet som vi ser i Stockholm har gått om nu. Ganska rejält. Vi har mycket mer våldsbrott i Stockholm än vad vi ser i Skåne. Även om det såklart inträffar där. Och en kulturell skillnad som jag slagit mig, det var ju, jag tror jag sagt innan med att ni bodde i Skåne och man sitter på bussen och så ska man åka någonstans en halvtimme. Och så sitter en annan person i närheten. Det är fullt naturligt att sitta och prata med den personen trots att man aldrig träffats innan eller så. Det är inga konstigheter. När jag flyttade till Stockholm och jag var ju van att hålla på som vanligt. Sitter på tunnelbanan och framför mig. Man börjar småprata, man ska åka 20 minuter. Folk tittar jättekonstigt på och de är rädda och avvaktande.
Ja, absolut. Men det
är väldigt så här. Och det var någon som sa till mig precis i början att vill man hamna på hemmafest och stan i Stockholm, då måste du känna de personerna. Ja. Du vet, det måste vara genom några cirklar som du redan känner. Så var det inte när jag hamnade i Kristianstad. Jag kände inte en käft. Det var bara att åka och hälsa på folk. Och man
har det varit det? Eller är det så att du våldgästar folk?
Nej, alltså folk bjöd in en. Det var inga konstiga. Åh, någon ny person här. Det var...
Men landsbygden är väldigt skillnad från Stockholm. Ja. Jag är uppväxt i Stockholm, så jag är själv... del av det här som du beskriver. Mm. Att man tittar konstigt på någon som börjar prata med en.
Mm.
Medan folk som är uppväxta på landsbygden har en helt annan social talang.
Ja, jo. men det är väl komma till det. Om du då kommer till Sverige och du är invandrarbakgrund, problem med språket, allting är nytt. Vi vet ju själva det om jag åker till något land där jag aldrig varit. Och du möts av den här kylan, liksom mellanmänskliga kylan. Det blir jättesvårt att komma in i samhället liksom den sociala vägen. Däremot så är vi fantastiska på en massa system, blanketter, du har arbetsförmedlingen, du har socialkontor, medborgarkontor och du ska liksom over-engineered på något sätt. Och det blir bara en råtta i en labyrint som följer liksom ett spelplan som någon social arkitekt har satt upp. Så här ska det gå till.
Sen är det också så att tack vare de här systemen så kan man ju ytterligare leva ut den här kylan. Man slipper ju hjälpa då.
Ja.
Slipper ju tänka på vad folk behöver för att man vet att vi har det här systemet. Så gå dit.
Jag har ju betalt skatt för att jag ska slippa prata med grannen.
Ja, och vi har ju inrättat de här systemen för att slippa befatta oss med varandra. Det är ju så att vår folksjäls idé om frihet egentligen. Slippa andra.
Det är ju ett fängelse egentligen. För
och så kommer vissa som kanske knäcker den här koden. Kanske en sån som jag. Och säger så här, men hörni, ja det är ett kallt land och folk är lite kyliga. Men om du följer lite regler här så kan du faktiskt komma in i olika sammanhang. Folk kan välkomna dig och det är väldigt varmt. Folk när du väl kommer in, då är du en del av gänget.
En falsk värme, men okej.
Men då måste du anpassa dig, du måste följa vissa grejer här. Men det går ju inte heller hem, för då blir det som att nej, man ska komma in utan att behöva anstränga sig. Utan alla ska inkluderas precis som man är.
Och det är de starka då som ska göra det, alltså majoritetssamhället. Så låter ju retoriken.
Men som minoritet i Tensta, känner du dig inkluderad av majoritetssamhället där?
Nej, det vet jag inte ens vad det skulle innebära.
Blir du hembjuden?
Just resisting the attempt.
Lena, blir du hembjuden till andra personer på middag?
Nej, men de känner nog inte till att de skulle göra det eller borde.
Bjuder du hem dem?
Nej, inte det. Jag måste känna folk om jag ska bjuda dem på middag. Jag är väldigt typisk majoritetsbefolkning på det sättet i Sverige. Nej, men och jag tror att de tycker att jag ser lite konstig ut kanske en del. Mina kläder och sådär passar inte riktigt in. Men det, bara de låter mig vara i fred så gör ingenting.
Men jag måste ändå bara säga, en så här mått på en sorts integration ändå. Hur många av dina grannar vet att de i ditt hus, att det bor en av Sveriges främsta författare bor där, som skriver i Svenska Dagbladet och skrivit för det. Alltså hur många?
I huset att jag skriver vet kanske två familjer i det huset. Just i trappuppgången.
Hur fick de reda på det?
Nej, därför att de är läsande personer. För det är lite blandat i vårt hus. Men i princip, nej. Det är ingen som vet vem jag är där. Egentligen, tror jag.
Jag kommer med en parentes, för det här är viktigt. Jag tror vi glömmer bort det när vi diskuterar just om förorten. Att det skiljer sig väldigt mycket från liksom trappuppgång och till och med gata från gata. Really? Beroende på, det är jättestora skillnader beroende på vilken fastighetsbolag som äger stället. En del fast privata aktörer väljer att ha typ etablerade personer i sitt område, medan andra fastighetsbolag är lite mer allmännyttiga som släpper in vem som helst. Och det ser vi ju även också på våra, när vi är och jobbar. Vissa kvarter besöker vi aldrig. Andra kvarter är vi där hela tiden. Så det blir en väldigt generalisering när vi pratar om Tensta i sig eller Rinkeby. För att det är, vi har speciella hotspots där vi jobbar, där det är betydligt mer problem.
Det där ser man väldigt visuellt i Rinkeby. Alltså du ser att det här är ett underklassområde i Rinkeby, det här är ett medelklassområde. Mm. Det ser du direkt, du behöver inte ha bott där.
Och det kan du också sen se på upptagningsområdet till de här skolorna. I Rinkeby till exempel, vi hade förut 4 skolor som hade olika upptagningsområde. Och där man ser att de här som är som gängkriminella som tillhör dödspatrullen och shottas, eller i varje fall dödspatrullen, de här ungdomarna kom alla från, jag ber om ursäkt Ashkan, men det var från din pappas skola på Knutbyskolan. Och det,
det är min pappas fel.
Är han rektor eller?
Nej, han är idrottslärare. Uh-huh.
Men det är så att det är ett fattigare område just där, och där har de upptagningsområdet runt Knutbyskolan, och där börjar de sin, ja, det där de går i skolan och så går de vidare. Så det är jättestor skillnad mellan område och område i förorten.
Jag tänkte på saker, vad säger fattigare område, som att det finns någon kausalitet mellan man är fattig och blir kriminell eller stökig. Men är det inte tvärtom, att du redan har beläggningen att du inte vill skaffa din inkomst, ett jobb eller något, och därför på pappret blir fattig?
Ja, det finns väl ett sånt samband. Alltså.
Jag tänker bara för att det är så inpräntat att man tänker fattigdom leder till kriminalitet, men det är inte tvärtom, att du väljer att bli kriminell eller stå utanför och det leder till fattigdom. Det är väldigt stor utsträckning.
Men jag vet inte.
Men hur många gängkriminella har en taxerad inkomst?
Nej, men vänta. Like a lot of these people, they have like first generation immigrants who are just like, they are not criminals. Like their parents are not criminals. And de är arbetslösa.
Ja, nej, men jag pratar inte om dem. Jag pratar om de här människorna som, så här, du växer upp i Sverige. Ja, det är ett jobbigt område, men du har fortfarande skolgång. Du har ju tillgång till utbildning. Mm. Om du bara vill ta till dig den. Mm. Vägen står ju helt öppen. Jag känner ju hur många som helst som det har gått hur bra som helst för. Trots att de kommer från riktigt stökig liksom, område och allting. Men det finns ju ett antal människor som väljer, som struntar i den vägen. Ja, det finns en del människor, de kanske inte blir kriminella, men de bryr sig inte, de har inga ambitioner. Man blir lite bekväm, SOS betalar hyran, det finns mat. Liksom, man har släkt och vänner runt omkring sig. Man behöver inte göra den där ansträngningen.
Men jag tycker också det att, som du säger, att alla det går bra för falsifierar ju liksom tesen. Ja. De gör ju att den inte stämmer. För det intressanta är ju varför, frågan återstår ju fortfarande. Om det är en massa människor som har ett dåligt materiellt eller jobbig bakgrund på något sätt, som det fungerar för och det går bra för. Då återstår i alla fall att förklara varför uppstod en skillnad här? Så är det ju inte fattigdomen.
Den som blir kriminell, alltså drivkraften är väldigt mycket pengar här. De bland de som blir gängkriminella.
Är det verkligen pengar eller är det status?
Ja, men det är samma sak.
Både och.
Det hänger ihop. Så är det i alla samhällsklasser att den som har pengar vill ju visa att man har, eller du vet, det bygger status att du är framgångsrik. Men av någon anledning så de här människorna ser inte framför sig att de kan plugga, utbilda sig och skaffa ett jobb eller driva ett företag, utan man ser att vägen till pengar, man vill ta genvägar, att sälja knark eller begå brott är mycket snabbare sätt att få pengar, och man tycker att risk-reward är värt i kalkylen.
Och varför gör man det här? Varför ser man inte det andra då?
För det är jobbigt.
Ja, man vill ta enklaste vägen.
Nej, jag vet inte om det är mer. Jag tror att det är, most people, they seek status within their own group and their own subculture. And if these people find themselves isolated within a subculture that has this, like, you know, kind of like gang mentality and so on, so they seek status there. They want to climb up there. This is why these 13, 14-year-old kids want to kill people for free just to get status within their tribe, within their group.
Jo, men den här kulturen har skapats på något sätt.
Ja.
Det är måste man inte gå på idé. Vad har de för idé om världen?
Jo, så världsbild. Alltså, ja. När jag var i 20-årsåldern så jobbade jag hos släktingar som är så här resande, tattare, zigenare, vad man nu vill kalla det. Det finns många olika ord. Och de har alltid historiskt varit hästhandlare, lumphandlare, skrothandlare och så här. De hade en skrotgård. När jag började där så omsatte de runt 20 miljoner. När jag slutade var det över 60 miljoner i omsättning. Så det blev en väldig resa. Ja, det är släktingar till mig, man säger. På långt håll. Och den här kulturen har jag väldigt bra koll på. De har ju alltid stått lite utanför majoritetssamhället. Men i allt i övrigt ändå varit som svenskar. Det är inte så att de kan ju språket, kulturen, allting. Men man har, och det har jag skrivit någon gång innan, det finns en väldigt stark libertariansk ådra för att man har väldigt stark misstro mot staten.
Just det.
Och det går ju tillbaka till de här tvångssteriliseringarna, Myrdal, barnen blev tvångsplacerade på hem och sådana här saker. För att de här människorna levde ju inte som Svensson. De flyttade runt mycket och går vi tillbaka i tiden så var de bara lackare att man skulle kastrera hästar. Och det var ett väldigt fult jobb. Det var ingen som ville, då gjorde de det istället. Och såna här. De fyllde en funktion i samhället men var lite illa sedda av en del. Men där, bland de här människorna, så har jag sett en extrem entreprenörskap. Extrem förmåga att bygga företag, att jobba, liksom skattemoralen har väl kanske inte varit den högsta, men är du libertarian så har du ingen skattemoral egentligen, å andra sidan. Men fan vad de har bidragit med saker, byggt stora företag och hela den här biten. Det har ändå funnits liksom, så, och när jag tittar på det, som Du har omvärldsfaktorerna där är ju inte helt radikalt olika de här gängen i förorterna. Att man är inte en del av samhället, man känner sig inte, vi är vår eget. Men du har ju ändå någonstans ett val, hur vill du hantera det här, jag vet inte, utanförskapet? Om du förstår vad jag menar. Man kan ju ändå gå olika, du behöver inte gå och bli fullkriminell och skjuta ihjäl folk. Du kan fortfarande...
Fast du säger ju en sak, Chang, nu, att när du växte upp så hade du släktingar eller någon som hade de här företagen som omsatte.
Ja. Ja.
Det jag uppfattar med många av de här unga personerna, det är att deras föräldrar har inte haft den. De har inte ett företag eller liksom ett jobb på samma sätt. Och då har de inte kunnat se sig själva i det.
Det stämmer inte. Det stämmer inte. Du har jättemycket affärer, butiker, sådana grejer.
Får jag bara säga en sak. Det finns en kille i vårt område. Han heter Abdi. Abdi, vad var det han sa?
Du kanske inte behöver säga hans namn.
Nej, men vänta. Han kallades för, vad var det? Abdi Svenne kallades han. Vet du varför han kallades för Abdi Svenne? För hans mamma var den enda somaliska mamman i det området som hade ett jobb. Och han blev retad för att han var den som var mest svensk. För de andra föräldrarna var arbetslösa. Så det kanske inte stämmer på alla, men på en stor del stämmer det. Vi ser att de jobbar på SL, de kanske är liksom luckan och något liknande. Men kom igen, hur stora företag har den somaliska bakgrunden, man säger?
Alltså att man ser ner på det skötsamma.
Ja, det känner jag igen från min egen skoltid i Tensta.
Mm.
Jo, men att vara svenne var ju inte högt i kurs alltså.
Och du var väl det ganska var mycket svenne där, gissar jag.
Ja, väldigt mycket. Det var ju jättetöntigt.
Mm. Det,
ja, nej men... Jag har några olika scener om det i min första bok som heter Var det bra så, som kom 1999. Där det är just äcklig mat och det är liksom ingen kultur. Och,
Fast det är ju korrekt ju.
Äcklig mat i alla fall.
Vadå? Svensk, eller, om vi backar bandet så är maten bra.
Ja.
Men inte det som kom från 70-talet. Och där, det var det värsta någonsin. Den bruna maten.
Vilken skola i Tensta gick du i?
Bussenhus
Okay.
Och Kämpinge.
Det låter kämpigt.
Var inte Tensta känt för bra skolmat? Jag har för mig det. När jag gick skolan i Kista, då pratade man om att de hade asbra skolmat
ja,
i Tensta.
Ja, jag tyckte om den. Men det var nog mer generellt att vi inte hade någon matkultur i Sverige. Men i alla fall, det var löjligt att vara svensk. Och det var just det här tråkiga, kalla. Så att det ser man ner på, tror jag fortfarande. Ja. Men samtidigt förstår ju alla att det är ju inget att se ner på att någon har jobb. Så någonstans blir det ju en inverterad grej i alla fall. Att det är ju inte... det är väl mer som att reta någon från överklassen ungefär.
För att egentligen vill man vara en del av det. För att om någon har ett jobb och sköter sig, så har de ju en fot i en värld som de inte har. Och ja, man vill ju vara där, men man blir lite...
Men då blir man retad för att det är också lite inställsamt, kanske man tycker att det är någonting.
Men jag måste ändå fråga er, det här resonemanget då, att alla måste ta sitt ansvar, alla måste hjälpa till, du och jag måste... Menar man det här på riktigt? Tror man på det, tror du? Eller är det bara någon hopplöshet och så...
Nej, man det?
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.